Herzlich willkommen som Avanza-podden. Ja, idag är det dags för Avanza-podden igen och den här veckan kommer vi ha lite tyskt fokus. Det är ju varken min eller Niklas specialområde, så vi har bjudit in en typ kollega till oss som kan allt om tyska börsen. Så välkommen Karl Lantz.
Stort tack, kul att vara här.
Riktigt kul att ha det här. Det är väl bara, tror jag, för mig som poletten trillade ner precis sekunder när jag tryckte på play, för det är ju oktober nu, det brukar vara oktoberfest och vi har gjort en del roligheter på den tyska marknaden i oktober. Det hade helt gått mig förbi. Så det är fokus Tyskland idag. Det är en marknad som lite grann flyger under radarn, även om de är vadå, 8 gånger större än Sverige. Och uppenbarligen så är det oktober och oktoberfest, att alla stjärnorna står rätt just nu i det här avsnittet. Det är jättekul. Du jobbar ju på Placera, typ kollega som Johanna sa. Vi är ju liksom, ingår ju i samma koncern, men du har inte varit med i den här podden tidigare. Du har ju Placera-podden. Men ändå, för de som inte känner dig sedan tidigare, berätta lite mer. Vem är Karl Lantz?
Oj, det vet jag knappt själv.
Då blir det breaking news här.
Ja, precis. Jag är drygt 40 år gammal och aktieintresserad och aktiespänd på Placera. Och jag gillar framförallt, eller har skrivit väldigt mycket om europeiska aktier och då kanske framförallt tyska aktier. Men jag har en ganska bred repertoar, kan man säga. Jag gillar det mesta.
Ja, och bred repertoar. Du har ju snöat in på Europa. Vi kommer komma in lite mer på kanske varför du har snöat in mycket på Europa och i allmänhet och kanske Tyskland i synnerhet. Men hur blev du intresserad av aktier från första början?
Det berodde nog på att min pappa var en stor aktiespekulant på det glada 80-talet.
Spekulant? Inte investerare, utan...
Han var nog mer en spekulant, ska jag säga. Men han var ganska stor spekulant.
En sån där finansjuppie. Jag har sett någonting i Öppet arkiv när man filmade någon handelsgård på 80-talet.
När de går runt med så här gigantiska mobiltelefoner med en väska till och sådär.
Ja.
Jag skrattade när jag såg det. Det var väldigt speciellt snack också. Det glada 80-talet, yuppie eran. Börsen steg nästan 2000%. Vi hade 6 devalveringar eller någonting i Sverige.
Precis, det var galet.
Och din pappa var med där?
Han var med där, som alla som var intresserade av finans och aktier på den tiden var faktiskt. Så att man skulle ju vara så belånad som möjligt och man skulle belåna på belåningen, så att säga. Och
Belånings på belåningseffekten, Johanna, vad känner du kring det?
Jag får lite svettdroppar i pannan här. Usch. Men det verkar ju ändå ha gått bra. Du har landat där.
Ja, det gick väl sådär kanske. Men det slutade bara till slut. Det slutade med att jag började med aktier i alla fall till slut.
Ja. Ja, men det var
och
ju...
första aktien jag handlade var Korsnäs.
Ah, kassakon i Kinnevik en gång i tiden.
Precis. Det här var innan då de var uppköpt.
Billerud.
Som är bilder idag, ja, precis.
Men alltså, jag tror att vän av ordning, både jag, Johanna, men även våra lyssnare då, blir lite nyfikna på vad hände sen?
Hur landade du i Tyskland?
Ja, men din fars intresse bara för aktiemarknaden. Är han fortfarande lika intresserad eller har du liksom tagit över det här intresset?
Jag är nog mer intresserad än vad han någonsin har varit faktiskt idag. Särskilt med tanke på att jag också jobbar med det dagligen, så...
Men bara för liksom för sakens skull här, du kör inte belåning på belåningen.
Nej, det gör jag inte. Det var en viktig lärdom, kan man säga.
Det är skönt att göra de viktiga lärdomarna relativt tidigt i ens investerarkarriär. Okej, men pappa fick in dig på aktier. Men som du har varit inne på så skriver du ju väldigt mycket om Europa generellt. Men framförallt om tyska aktier. Och vi pratar liksom mycket, ni pratar mycket Tyskland på redaktionen och så också. När man lunchar mer och så händer det att man snör in på det där stora landet i söder om oss. Hur kommer det sig? Hur landade du i Tyskland?
Från första början berodde det på att jag studerade i Tyskland. Så att jag läste på universitetet i Köln. Jag var utbytesstudent där. Och senare då har jag träffat min nuvarande sambo i tyska. Mm. Så, vilket gör att jag på ett naturligt sätt kommer till Tyskland några gånger per år.
Också från Köln?
Ja, från Bonn kommer hon.
Okay. Huvudstaden?
Den gamla huvudstaden.
Ja,
precis.
Gamla. Ja. Mm. Ajaja.
Är hon intresserad av aktier?
Nej, det är hon inte. För hon är väldigt typiskt tysk, kan man säga.
Exakt, för ingen är ju nästan det. Alltså, det är ju sparkonto och obligationer och aktier. Det är ju livsfarligt.
Precis.
Skillnaden på Tyskland, kontinenten, kontra oss aktietokiga, Johanna, förlåt, även fondtokiga förvisso, här uppe i kalla Norden, kallt på vintern, vi sitter framför dataskärmen kanske och kollar fonder och aktier istället. Vi är ju tokiga i det här. Det är ju livsfarligt där nere.
Exakt, det är livsfarligt. Jag minns första gången jag berättade för hennes pappa då, som var, han var CFO på ett väldigt stort tyskt bolag, när, att jag höll på med aktier. Och reaktionen var väl ungefär densamma som man skulle berätta att man höll på med heroin. Liksom.
Mm. Ja, i och för sig, jag har ingen erfarenhet av det, men jag skrattar för att då inser man, var det här första familjemiddagen också?
Det var ganska tidigt i alla fall. Mm.
Men jag har lite liknande erfarenhet. Jag var tillsammans med en tysk man i flera år, och hans föräldrar och även han till viss del tyckte det var supermärkligt det här vi har i Sverige med, det var ju inte så mycket aktier då vi pratade, men att inte amortera ner sitt bolån. Alltså så här, nej men vadå? Har du dels att jag tog ett bolån, jag var ganska ung då, och de tyckte att oj, är alla liksom 20-någonting svenskar, köper de en lägenhet? Och sen det här, okej, men hur ska du kunna betala av det här på 30 år? Och jag bara, nej, men så jobbar vi inte i Sverige.
Ta 120 istället.
Ja, precis. Det här var innan amorteringskrav och så. Det var också någonting som var mental, alltså det var totalt olika synsätt på det.
Mm. Man får tänka på när man träffar tyskar eller man tänker på Tyskland, så får man ha i den senaste 100 års historia i bakhuvudet.
Mm.
Och då är det ju på 100 år så har ju kapitalstocken då förintats 2 gånger kan man säga.
Ja. Ge oss en liten historisk tillbakablick. Ja. Jag lutar mig tillbaka nu. Ge oss lite info om det vi behöver veta.
Jo, men det är framförallt Tyskland är enormt intressant nutidshistoria kan man säga, de sista 100 åren. De har ju varit med om 2 väldigt hemska världskrig och som har då startats från tysk mark också. Och det har gjort att tyskar då generellt är väldigt skeptiska till allt vad staten heter. De litar inte för sina ledare riktigt. Det är därför man har väldigt starka dataskyddslagar och alltså, det personliga skyddet är väldigt starkt i Tyskland. Man lämnar inte gärna ut data om sig själv och sådär. Det är ju först då att alltså första världskriget var jättehemskt, men det andra världskriget var ju såklart ännu värre liksom, med den enorma förödelsen. Och människor förlorade ju allt de hade och i många fall också sina hem. Liksom. Så att det har ju en väldigt hemsk historia att se tillbaka på i nattid.
Och
det
finns en delning också av landet.
Och en delning av landet också, precis.
Inte minst.
Inte minst. Så att allt det här tillsammans då gör ju att de enda som har då lyckats spara pengar kanske, det är möjligen någon som har möjligen i fasta tillgångar då, eller ja, kanske guld rent av liksom, för att kunna bevara värdet på det.
Men du har ju fått frågan tidigare också om varför Frankfurt är den finansiella hubben i Tyskland, och där hade du ju också en intressant utsvävning att bjuda på. Varför just Frankfurt? Hur ser det finansiella landskapet ut?
Ja, men Frankfurt är ju framförallt för att det där vattenvägarna möts då. Du har ju Europas viktigaste vattenled Ren som flyter i närheten, och sen har du Main då som flyter igenom Frankfurt. Och det är en väldigt naturlig hub så att säga för en mötesplats. Alltså från tidig medeltid då. Så att det var ju även kröningsstad då för tyska kejsarna i tysk-romerska riket. Om man går väldigt långt bak.
Men har det också något, jag tänker när det var Västtyskland och Östtyskland, så kanske inte Berlin var liksom det rimliga att ha?
Exakt, där kommer det. Det var ju, men Frankfurt var ju finansierat centrum då ända fram till Preussen tog över stan. Och det var ju på 1860-talet då. Och då flyttade man ju finansiella centrum till Berlin. Men sen efter andra världskriget, så när man skulle bygga upp det igen, då blir Frankfurt återigen aktuellt för Bundesbank, då, tyska centralbanken.
Västtyska då?
Västtyska centralbanken, precis. Och i och med den så etablerades ju många banker där igen. Då. Och det var även snack om att egentligen skulle Frankfurt då blivit huvudstad faktiskt. Det här att Bonn blev en huvudstad, det var ju mer en kompromiss för att bland de som ville att Tyskland kommer att återförenas, och då kommer det flytta till Berlin igen.
Mm.
Men den naturliga huvudstaden hade varit om Frankfurt hade blivit det då. Det är det att om Frankfurt hade blivit det, så skulle ju inte Berlin ha blivit huvudstad
sen
igen. Utan då hade det fortsatt att vara Tysklands huvudstad säkert.
Men alltså, jag blir jättenyfiken. Men du som har en sambo som kommer från Tyskland, du reser mycket i Tyskland. Har du någon känsla kring, som Johanna är in på här, öst och väst, om det finns olika perception på risk, aktier, men också skillnader i ägande av aktier på börsen och de som faktiskt äger. Är det stor skillnad mellan öst och väst? När du är där, träffar människor, sitter på en pub, tar en öl, pratar med någon. Går det att säga det?
Alltså generellt, jag hör ju lite grann på dialekten när man kommer från öst. Men förutom det så kan man ju märka det på några saker. En sak man kan se det på är att människor från öst har ofta gjort mycket häftigare resor. Och det är lite grann som att det nästan är nedärvt hos dem att det här resebehovet då. Så att om de träffar människor som har varit på Påskön och sådana ställen, då är de ofta, då kommer de från öst liksom.
Och det var för att man liksom hade byggt upp någon slags, att alltså man kände, ja, alltså när det blev släpptes fritt och då, resan, då bara pang.
Då jävlar ska man resa. Liksom. Okay.
Alltså det där har ju lite bäring på nu. Jag vill inte jämföra på något sätt, men jag tänker mig ändå, som du är inne på här Johanna, man bygger upp en liten backlog av en bucket list på något sätt. Alltså coronapandemin som nu råder gör ju att när man inte riktigt får resa, så blir ju väldigt många människor kanske sugna på att resa. Man kanske pratar sinsemellan, vart var du sist, vart var jag sist, vart vill jag, vart vill du? Och så blir man ännu mer sugen på resa, kanske när man inte får resa. Det kanske är någon form av ledande indikator också för vad som komma skall
efteråt.
Efter det här som vi nu befinner oss i. Nu har det branschen jättejobbigt, man ska ju köpa nya som ondast. Sen kanske det är, och vissa av de här aktierna har ju ändå dragit liksom lite grann av relief rally. Restauranger, hotell och resebolag och sådär, men det är fortsatt ganska läskigt, men en liten spännande spaning bara i alla fall.
Så är det.
Jag tänker, Novo Nordisk i Danmark är ju Nordens största börsbolag. Letar vi oss lite längre ner, då kommer vi till Tyskland. För de människorna, våra kunder som har ett home bias och tycker det är lite läskigt att handla utomlands, vad är det för likheter och vad är det för skillnader på Stockholmsbörsen och tyska börsen som du vill lyfta upp?
Alltså tyska börsen har ju mycket mer kemibolag till exempel. Väldigt mycket mer fordonstung är det. Sen har ju tyska börsen också Europas största tech-aktie i SAP. Och det är också tyska börsens största företag. Men det finns ju... Sen är det ofta det att tyska bolag är ju generellt större också, såklart. En större marknad.
Det skälls ju rätt ofta på Europa att vi är dåliga på att föda upp stora techbolag. Vi har ju en del stora techbolag. Spotify, det noteras ju i USA. iSettle, Soldes, King var också notering i USA, köptes upp av Activision Blizzard. Wirecard kommer vi prata lite grann om. Lite jobbigt förvisso. Men nu säger du SAP som största bolag. Det är inte så att bolaget är litet, men jag tror bland våra sparare och investerare att den flyger lite under radarn. Kan du bara berätta lite kort? Jag menar, de är ju uppenbarligen ingen liten pjäs, men jag tror inte alla känner till dem ändå.
Ja, det här var ju, det var några medarbetare på IBM i Stuttgart faktiskt. Litet lokalkontor som föreslog för ledningen att man skulle dra igång det här, det som sen blev SAP då. Men IBM tackade nej till det. Så att då hoppade de av och drog igång SAP.
Och vad gör SAP?
SAP är ju då alltså leverantör av affärssystem och världsledande på det, kan man säga, kort.
Men det är ändå lite märkligt. Jag menar, här sitter vi och pratar om Europas största techbolag och vi, eller jag om jag ska tala för mig själv, jag vet knappt vad de gör. Och tyska börsen, då tänker man ju generellt sett ganska mycket på fordonstillverkare och sådär som Niklas var inne på. Och kanske inte alls lika stor kunskap om kemibolagen och sådär. Varför tror du att tyska börsen liksom hamnar lite i skymundan, flyger lite under radarn för oss som investerare?
Det här är jag oerhört intresserad av, för jag kan inte för mitt liv begripa det. Men samtidigt så tittar jag inte på Tyskland överhuvudtaget lika mycket som Norden eller USA.
Är det något med utvecklingen? Hur har tyska börsbolag gått relativt andra marknader?
Eller skit bakom spakarna att jag bara inte förstår bättre?
Hemmablinda.
Ja, men jag tror att det handlar, alltså en stor del handlar nog om att aktiesparande är inte speciellt utbrett i Tyskland. Mm. Det är inte populärt, man handlar inte med aktier och jag tror bara det är drygt 4% av tyskarna som äger direktägare aktier, så att det är en väldigt liten andel, så det är inte den naturliga sparformen då just nu.
Nej. Sen kanske det är lite generellt att vi är lite antingen vi är hemmablinda och USA fokuserade på många plan, men om man tittar nyheterna och så, vi när det är val i Tyskland eller EU, det får inte alls närmelsevis lika mycket uppmärksamhet som amerikanska valet till exempel, som vi nu fokuserar på dagarna ända. Halva nyhetsinslagen är ju om USA, medan vi låter liksom Europas största ekonomi vara lite mer...
Och vår största handelspartner också.
Mm. Så, det,
ja. Så att det är ett skäl till att följa tyska börsen, det är också för att veta hur... Ja, hur det kommer att gå eller hur det går för Sverige.
Här säger du någonting jätteintressant. Jag menar, USA bjuder på mycket tech, Sverige bjuder på mycket skog, eller skog, bank och verkstad. Bank och verkstad är väl halva OMXS30. Tyskland, hur ser det ut där? För nu var du ju in på fordonsindustri, kemiindustri. Är det det du skulle vilja säga karaktäriserar Tyskland?
Ja, det är det.
Ja. Och där var du ju också in på då att det kan vara viktigt att titta på tyska bolag för att de kan ge liksom en liten hint om vart vi är på väg. Och du har pratat om SEV-index, ZEW, och du, smilbanden gick upp till öronen på dig.
Precis.
Berätta, vad är det här för någonting? Varför ska man ha koll på det? Och vad säger den om temperaturen just nu?
Ja, så alltså SEV-index mäter ju hur framtidsutsikten är för Tysklands bolag. Och det roliga här då var att i den senaste mätningen så var det kemibranschen då, eller kemibolagen som toppade den listan. Och det här var då bästa siffrorna sedan år 2000. Och det roliga med just kemibranschen är ju att kemibranschen är ju en indikation på hur den väldigt tidig indikator på en ny konjunkturuppgång. Mm.
Så när det ser när inköpscheferna inom kemibranschen är väldigt positiva,
yes,
så kan man tänka att det kommer
att det slår på resten av ekonomin sen.
Men steget längre.
Varför då?
Exakt.
Därför att kemi behövs i allting som du använder och äter och har på dig.
Ja, för jag tänker så här, kopparpriser brukar man säga att kopparn är en bra ledande global konjunkturindikator baserat på sin vitt skilda spridning i så många olika branscher. Det är så många som använder koppar. Sen brukar man ju säga en tidig som ledande indikator, vissa har torrfraktsrater och sådär. Men just för tyska marknaden, kemibolagen ska vi alltså ha koll på.
Det ska ni ha väldigt bra koll på.
Mm,
och där är det, där bubblar det nu. Du ser, liksom...
Alltså det framtidsutsikterna ser väldigt bra ut. Nuläget är lite sämre, men de ser väldigt ljus på framtiden. Och det är ganska ovanligt faktiskt att de gör det.
Mm. Och i de andra branscherna, om man ser, eller kan man säga att Tyskland är lite leading generellt, eller är det just kemin man ska plocka ut ur det här SEV-indexet?
I alla fall i det här tidiga skedet ska man göra det.
Okay.
Men sen för den stora breda tyska ekonomin så är det ju egentligen då, traditionellt sett så är det ju bilföretagen man ska titta på.
Mm.
För det är ju ett jobb inom bilindustrin genererar ju ett stort antal andra jobb.
Okay. Men om vi återgår lite till den här kemibranschen som du har varit inne på mycket är stort i Tyskland. Hur kommer det sig? Hur kan kemiindustrin ha utvecklats så starkt?
Alltså det hänger ju mycket samman med att Tyskland är ett extremt råvarufattigt land. Så att därför värderar man utbildning väldigt högt. Och det ser man ju till exempel på att i Tyskland så tycker man det är väldigt viktigt att om någon har tagit en doktortitel att man då tilltalas med doktor också. Eller att man åtminstone skriver doktor.
Mm.
Till exempel när man checkar in på ett hotell eller sådär, då fyller man i doktor. Det är en naturlig del av namnet. Och om du har gjort två doktortitlar, då heter du doktor doktor. Det tycker vi kanske är lite roligt.
Man kan bli doktor professor också.
Ja, doktor doktor professor.
Doktor doktor
doktor. Doktor professor har ett dubbelnamn och ett långt efternamn.
Ja. Men det här beror alltså då på att det är så råvarufattigt och då värderas utbildning upp jättemycket. Och man blir duktig på att förädla råvaror istället.
Någonting som jag ändå tycker är intressant där, vi stannar vid kemi, det är ju tysk kemiindustri kontra svensk verkstadssektor som är då typ 25% av OMXS30. Tungt. Sverige är ett litet öppet exportberoende land. Mycket export. Våra exportbolag står verkligen ut. När du säger att det är tidigt cykliskt i tysk kemiindustri, skulle du säga att det är viktigare att kolla där än att kolla på svensk verkstadssektor? Att kemi springer en under liksom insatsvara i värdekedjan som ligger lite före orderingången och liksom tempot för våra svenska verkstadsbolag.
Det skulle jag väldigt absolut tro att det är. att kemibolagen ligger tidigare i konjunkturvändningen.
Jag tycker att det här är väldigt intressant. Johanna, här får vi liksom en del kuriosa att ta med oss. Det är sånt här som är... jag gillar det här. Men måste man följa DAXen då? Johanna, hur ofta följer du DAXen på dagarna? Deutsche Automatische Exchange. Uttalar jag det någorlunda okej?
Deutsche Aktienindex.
Jaha, typiskt. Johanna, kollar du på det här på dagarna?
Nej, men om jag ramlar över det. Alltså om jag ser det när jag tittar på Stockholmsbörsen och de amerikanska. Så tyvärr.
Nej, men inte jag heller. Alltså inte, så det är klart att jag kollar på DAXen, men det är ju inte dagligen, det är till DAX dagligen man kollar på DAXen. Det utgår jag från att du gör.
Absolut, det gör jag. Och jag äger många av de bolagen också.
Och jag har också förstått att det är viktigt att titta på DAXen, att DAXen också styr oss. Vi tycker att USA styr i mångt och mycket temperaturen och humöret i Sverige. Hur mycket skulle du säga att DAXen styr utvecklingen på svenska börsen?
Jag skulle nog mer säga att DAX styrs väl också mycket av utvecklingen i USA. Det är framförallt USA som styr. Och sen påverkas hela Europas börsmarknad. Mm. Det kan vi inte göra så mycket åt.
Hur många tyska bolag har du i portföljen ungefär? Du är ju en sån där som har massa bolag, eller hur?
Ja, jag har nog 20-tal alltså.
Okay. Vilka är de mest spännande tyska aktierna då?
Jag gillar ju framförallt Eckert & Ziegler, tycker jag.
Please repeat.
Eckert und Ziegler. Det är två efternamn alltså som man har satt ihop.
Och vad
det finns
då?
Ingen ticker eller kortnamn på den där.
Ja, E och C, Z kanske.
Okej,
kan vara.
Bra. Då är det enklare att hitta den för våra lyssnare.
Och de sysslar med radioaktiva isotoper.
Okej.
Och de är världsledande på det.
Det här får du utveckla lite grann.
Ja, det är ju alltså strålkällor då. Radioaktiva strålkällor. Och det intressanta här, det kan ju användas för massa grejer. Till exempel meteorologiska instrument. Vissa delar av industrin som behöver exakt precision. Men framförallt då, den intressanta delen är medicinteknik. Där man kan använda då till att ha väldigt exakta stråldoser då, mot cancer till exempel. Och det här är en del som då, framförallt medicindelen då, växer jättefint just nu.
Var kommer det här bolaget ifrån?
Det roliga är att en del av det kommer ju från DDRs vetenskapsakademi.
Okej.
Så att det har ju från gamla Östtyskland då.
Så det är ett
och de har sitt säte i Berlin också. Så det är ett gammalt östbolag faktiskt som har klarat sig då. Ett av de få bolagen kan man säga.
Mm.
Det var ju de flesta gick under.
Mm.
När man bytte till D-marken då.
Men då satt de på så mycket know-how och kunskap som helt...
Som var så viktig helt enkelt. Och kunde konkurrera då på världsmarknaden.
Mm. Ja, spännande. Det får vi spana in. Vad har du mer i liksom, favorlådan?
Jag gillar ju ett bolag som heter LPKF. Laser und Electronics. som är då ett av världens... De är världsledande på lasermaskiner helt enkelt. Som man till exempel då kan göra bildskärmar med. Man kan göra solpaneler med dem. Deras maskiner då sägs vara världsledande på just solpaneler. Och de har jättebra tillväxt just nu. Framförallt just på när det gäller solpaneler. Att maskiner till solpanelstillverkning. Och
ja, men det här är intressant. Alltså, det finns så många bolag som man inte har koll på. Finns det några andra favoriter? Du har varit in en del på tyska fastighetsbolag som har uppstått lite kärlek kanske man får säga mellan De Carnegie, Victoria Park. De Carnegie bytte ju för sig namn, men som blev uppköpt av exempelvis Vonovia.
Just det.
Som är väldigt intresserade av svenska marknaden har de sagt, och att de skulle kunna göra fler förvärv om tillfälle och möjlighet uppstår. Akelius är ju verksamma där. Nu har de ju bara D-aktien för de löste ju in preffen. Några fastigheter som du tycker är intressant?
Alltså Vonovia är ju ett väldigt intressant bolag. Det är ju Europas största hyresfastighetsbolag. Och de är ju störst i Sverige på hyresfastigheter. Och de är störst i Tyskland också. Och de gillar ju marknader som är just reglerade. Just det här att de kan komma in och köpa och sen kan de då renovera och höja hyrorna. Så att det är just det är ett koncept som de tycker jättemycket om. Och de är väldigt långsiktiga också. Till exempel är ju då norska oljefonden är största ägare i Vonovia.
Okej.
Och de har ju mandat att tänka på liksom 15-20 år framåt när de gör förvärv.
Så du menar att den här aktören som inte jättemånga har hört talas om och som inte har jättemånga ägare bland avansianerna är den största hyresvärden på den svenska marknaden.
Yes, det är det.
Helt otroligt.
Mm. Hur, som sagt, som vi har varit inne på flera gånger nu, det är många bolag som verkligen flyger under radarn. Hur hittar du inspiration till tyska aktier? Och säg nu inte i tysk affärspress, för att jag tror inte att alla som lyssnar här lyssnar på eller kan tyska och kan läsa tysk affärspress.
Nej, och Google Translate blir ju inte alltid jättebra när man går in på en sida och trycker på Translate. Inte alltid.
Nej, det är sant. Oj, det var en svår fråga. Men jag brukar ju, alltså när jag scannar aktier och sådär, då brukar jag ju kolla på en sajt som heter marketscreener.com. Det är väldigt bra. Där har du alla, i princip alla världens aktier. Mm. Så att där kan man ju börja med att kolla om man då har hört något namn i alla fall. Så kan. Men i annat fall så tycker jag att man ska ju, om man är intresserad av tyska aktier eller vill bli mer intresserad av det, så ska man ju kolla igenom då, de olika indexen. Till exempel DAX är ju då det stora indexet.
Hur många bolag 30, ingår i det?
30 bolag. Men man pratar om att utöka nu till 40 bolag faktiskt. Så det pågår diskussioner då.
Ganska snart, va?
Ganska snart. Mm. Mm. Och sen har vi det MDAX, medelstora bolag. Mm. Och sen är det SDAX då för small caps. Och sen finns det också något som heter TechDAX för techbolagen.
Okej. Okay.
Och det är de 30, det är också 30 techbolag då. Och här till exempel LPKF är ju med där i TechDAX.
Så kan man säga liksom DAX, lite grann OMXS30.
Yes.
MDAX, midcap, SDAX, small cap.
Yep.
Och sen så vill de liksom visa på att de har en del techbolag också, så man gör liksom en enkom egen tech. Inte minst kanske för att inte tappa bolag till amerikanska börsen, dit många techbolag ofta söker sig, för att det är liksom financial capital of the world, som man i USA ofta brukar säga.
Ja, då hade ju till exempel nu senast de två hetaste tyska techbolagen här var ju BioNTech och CureVac.
Som BioNTech?
BioNTech.
Ah, okej. Okay. Jag trodde det var liksom så här nästa tech.
Jag trodde också det.
Nu jäklar spänner vi bågen.
Vad sa du? BioNTech och
CureVac. CureVac.
CureVac.
Och de tillverkar då vacciner på ett nytt sätt. Mm. Mycket mer snabbfotande eller att skapa nya vacciner.
Ja, det är ju högst
aktuellt. De är väldigt nära då med covid-19-vaccinet här. Men båda de har ju noterats nu på Nasdaq då.
Men det har vi fått en fråga här i Facebookgruppen, att hur står sig de tyska techaktierna gentemot de amerikanska? Jag vet inte om man syftar till om kursuppgången har varit lika fenomenal eller om de är lite mer, om det har gått lite lugnare där.
Lite lugnare är det nog, men samtidigt är det väl att TechDAX-index är väl det som följer Nasdaq närmast ändå. Så att det är inte så att det har stått stilla där direkt. Utan du har ju haft kraftiga uppgångar i många av de här tech-aktierna också.
Men hur ser värderingarna ut då?
Alltså generellt på tyska börsen så är det ju, du har ju bilföretagen är ju liksom, det är P-tal under 10 för nästa år till exempel. Du har ju till exempel Volkswagen då på P-tal på 6 till exempel. Vilket är enormt lågt för en biltillverkare som ändå då faktiskt håller på att ställa om nu till elbilar i stor skala. Och vd då, Herbert Diess, han är ju jättevän med Elon Musk. Så att han har ju Tesla som förebild faktiskt och haft det under några år nu. Och även varnat sina chefer på Volkswagen att vi kan bli den nya Nokia om vi inte ligger på nu som 17 alltså.
Så Volkswagens vd har Elon Musk på amerikanska Tesla som förebild?
Och de är vänner också.
Och de är vänner också. Väldigt intressant.
Så att jag tänker då att en rolig turnaround som skulle kunna komma är ju kanske en uppvärdering av Volkswagen förr eller senare. Det kan ju faktiskt bli en ESG-investering.
Ja, det vet jag att ganska många av våra avancianer, eller många alltid relativt, men Volkswagen är väl en av de mest ägda tyska aktierna.
Ja, då skulle man kunna säga att det går från den här obehagliga dieselskandalen 2015 till att bli då en ESG-investering i slutet kanske.
Allt handlar ju om, allt idag, mycket idag handlar ju om tematiska trender och storytelling. Så fort ett tema och en storytelling och en renässans sätter sig i investerarkollektivet så lär ju säkert kapital också flöda dit. Det skulle mycket väl kunna bli så. Men jag tänker mig då dels Wirecard som vi kommer komma in på lite mer, men även Volkswagen och dieselskandalen. Här kan vi ju säga att Volkswagen preferensaktien är inte samma sak som en pref i Sverige, utan det är ju den aktien.
Det är aktien.
Det är aktien. Hur har Wirecard och Volkswagens Dieselgate påverkat synen på Tyskland utifrån, men även, jag menar, för din sambo och för egen del när ni pratar med människor, hennes, din svärfar inte minst, hur har det fått sin törn?
Du menar bilden av Tyskland utomlands eller deras egen bild av Tyskland?
Ja, både och, fast inte Tyskland som helt som land, utan snarare börsen, aktier. Jag antar att man kanske tycker att aktier är ännu mer riskabelt post Volkswagen och Wirecard.
Ja, man kan säga så här, alltså, tyskar är ju då superskeptiska till allt vad aktier heter, och det har inte förbättrats av Dieselgate och Wirecard-skandalen nu senast. De som verkligen var intresserade av aktier, som kanske skulle kunna bli den här lilla grunden för att skapa då en vad säger, folkrörelse av aktier, många av dem hade ju Wirecard. Så att absolut, det har ju varit jättedåligt för den grunden. Så att.
Men ska vi dra av Wirecard direkt?
Ja, men jag tycker ändå det. Nu har vi ju dig här, Lansen. Dra liksom fram med...
fram i sågen. Nej.
Ja, nu, låt oss lansera frågan.
Ja, du är snällare, jag säger fram i sågen.
Fram i sågen, vad hände?
Om man drar det jättekort, så var ju Wirecard då ett av Tysklands mest lovande techbolag. De sysslar med betallösningar. Och de uppvisade fantastiska tillväxttal år efter år. Från år 2000, grundades bolaget. Sen visade sig då att det började komma lite rykten om att de har fuskat då med att de har dubbelbokfört överföringar och sånt här. Och då har de svarat med att göra egna utredningar och ta in externa personer som utreder det. Och, men de har hela tiden fått sina bokslut godkända då av Ernst & Young. Fram tills i juni år. Det var den 18 juni. Då sa EY att vi kan inte godkänna bokslutet. För att det saknades då 2 miljarder euro i balansräkningen.
Pengar. Det är pengar.
Precis. Och det som då håller på att nystas fram nu är att man då har blåst upp omsättningen under minst 5 års tid. Så att man kan ungefär halvera omsättningen till hälften hade varit ungefär den verkliga omsättningen. Och det verkar som man då har gjort det här systematiskt för att lura aktiemarknaden. Och det har då i slutändan, det som händer nu är då att Wirecard, det som är värt någonting av Wirecard, håller på och har likviderats. Och aktieägarna då i princip går ju lottlösa.
Kommer bolaget inte finnas kvar?
Nej.
Alltså, nej, men det köps inte upp, det är det. Det likvideras.
Ja, delar av det köps upp. Så att den brasilianska delen har ju sålts till en brasiliansk aktör, och den brittiska delen till en brittisk aktör, och det som är kvar i Tyskland då eventuellt kommer att bli köpt av Deutsche Bank eller prata om.
Men nu är det ju små pengar sett.
Det är små pengar, ja, precis.
Men jag och Johanna, vi har lite exponering mot mobila betalningar. Tittar man på svensk banksektor, så den är 37% i år. De har gett nollavkastning de senaste 5 åren. Totalavkastning, alltså bankkvartetten, 4 till antalet. Tittar vi på mobila betalningar, Square och PayPal och Visa och Mastercard och Adyen och Worldpay och allt vad de heter, det är 300-500% som har en kanske lite högre teknikhöjd, lite mer edge där, mindre risk i kreditböcker och mindre så här tråkig gammel bank. Tyskarna har ju inte gilla kort historiskt. De har sina maestro. Människor som har maestro i Sverige är antingen minderåriga, eller om man har haft betalningsanmärkningar så har man inte fått visa Mastercard, man har fått maestro. Och sen kan det vara helt vanliga människor utan betalningsanmärkningar som vill ha maestro av någon anledning. Då får man ju ha det, så att
eller
säga.
Eller visa elektron. Det är ju samma som maestro.
Eller visa elektron. Jag har dock hört att tyskarna har börjat gilla kort lite mer, och kanske mobila betalningar. Varför är de så... Är elakt att säga, varför ligger de så mycket efter? Och nej, ligger de efter generellt sett?
Ja, men det är så. Det är väl för att, men det är den här skepticismen mot systemen igen, så att säga. Alltså att man vill ha någonting att ta i, och det är konkret med pengar till exempel. Men som du säger, förändringen har ju faktiskt skett nu. Nu kan man ju betala med kort i stort sett överallt i Tyskland.
Och jag vill ändå säga att, Johanna, när var jag i Berlin?
Det var ju 2-3 år sedan, va?
Då kunde jag handla med kort på McDonald's och i matvaruaffären. Överallt annars var det totalt kört. Ja, det fanns ett ställe, kebabhak, som jag betalade med kort. Men annars var det kört. Det gick inte.
Nej.
Men och jag har förstått, TF Bank är ju en nischaktör på Stockholmsbörsen som också har börjat ge ut kort på den tyska marknaden. Och när jag träffade dem så sa de att det har börjat luckras upp lite grann. Du är ju i Tyskland ganska ofta, mycket oftare än vad jag och Johan är. Nu säger du att man nästan kan betala med kort överallt.
Ja, det kan man.
Finns det några sådana bolag?
Fast jag skulle säga att även så här små, väldigt små belopp kanske man fortfarande inte betalar med. Jag tänker om det kostar en till 5 euro liksom. Då är det möjligt att det fortfarande är problematiskt. Men
går du att få exponering mot den här liksom, renässansen är fel ord, men mot den här gryende trenden av att pengar i lite större utsträckning digitaliseras i Tyskland, och kanske inte minst nu av coronapandemin, när det har diskuterats om huruvida coronaviruset kan belägra sig på fysiska pengar så att säga. Går du att få exponering här mot?
Alltså jag skulle väl säga i det här fallet att då får man nog helst söka sig till de stora jättarna, alltså till Aiden, och framförallt Aiden då, som var Wirecards största konkurrent på den tiden när det fanns fortfarande. Men annars är det ju Visa, Mastercard då. Här också faktiskt.
Adyen, hur man uttalar det.
Ja, hur säger man ens?
Aiden säger jag, men det är säkert fel.
Jag säger, anyway, det bolaget du nyss pratade om, som du sa, är noterat i Nederländerna.
Ja.
Amsterdambörsen. Ett annat bolag som är noterat på Amsterdambörsen, som jag har fått upp ögonen på via er på Placera, det är ju, nu ska vi säga, Prosus.
Prosus, ja.
Och det har ju också lite Tysklands koppling, eller hur?
Yes, de är ju storägare då i Delivery Hero, som då faktiskt är svensk grundat kan man säga. Niklas Östberg.
Som bland annat äger Foodora, va?
Exakt.
Och onlinepizza måste jag säga, för det är ju många som i det här avlånga landet som har varit bakis någon gång och som dagen efter känner att det är pizza som gäller, inte minst 1 januari. Ni vet alla, inte ni som är mindreåriga, men ni andra. Men här, Delivery Hero, de har också kommit in i DAXen. Det är lite grann som Dow Jones, där Salesforce, världens största CRM-bolag, alltså client relationship management, eller kundkort när man ringer in till en bolag, till kundservicen, så vet de vad de har lovat och vad du har ringt in någon tidigare och allting, för att förbättra relationen och öka intäkten per kund och sådär, och förbättra servicen. Nu kom Delivery Hero in på DAX. Inte bara ros utan även lite ris, men lands ett tecken i tiden.
Ja, det är det verkligen. Det visar ju att det här indexet förnyas och hänger med i tiden ändå. Så att det är inte bara gamla bilkoncerner då, och kemibolag, utan även ett växande techbolag då, kan man säga.
Vad är din syn på Delivery Hero? Gillar du det?
Jag tycker det är ett jätteintressant bolag. De finns ju då i 44 länder nu, och i 90% av de här länderna så är de ju marknadsledande. Så att de är ju världens största då matleverantör, kan man säga.
Är det något du har i portföljen?
Via Prosus har jag det faktiskt.
Via Prosus.
Via Prosus.
För jag gillar ju Prosus då, eftersom du får köpa Tencent i stor rabatt också.
Mm. För Prosus är ju då ett investmentbolag.
Precis. Det är 30% av aktien då är ju Tencent-aktier. Mm.
Men är du intresserad, har du någon gång kollat på exempelvis amerikanska Grubhub? Som det är lite samma sak, man går in, skriver in sin zipcode, sitt postnummer, och sen får man 50-11 olika restauranger, och sen ser man liksom vad som finns och så beställer man hem. Vi har ju Karma ibland också, som jag är in på och kika på, Kinnevik, delägt. Men här, har du kikat någonting på dem i USA?
Nej, jag har faktiskt kollat på en annan konkurrent som heter justeattakeaway.com. Som jag faktiskt äger också. Och det är intressant med dem är att de har ju då köpte av Delivery Hero den tyska marknaden. Och det gjorde de för ett och ett halvt år sedan ungefär. De betalade dyrt för det. Men jag har ju sett hur utvecklingen har varit i Tyskland. Där man då är väldigt konservativ. Men nu har det verkligen exploderat under corona här med att beställa mat hem.
Vad har mer exploderat i Tyskland under coronapandemin? Eller egentligen bara senaste åren? Vi har varit in på betalningar, mobila betalningar, takeaway. Finns det någonting annat som du från egentligen dag ett, nu studerade du i Tyskland och bodde i Tyskland en längre tid och din sambo är därifrån, men det finns någon reflektion liksom då och nu, någon annan gryende trend?
Nej, men en trend som har blivit större under corona, det är precis som i Sverige, att man beställer hem matkassar då. Och då finns det ju en aktie för det som heter HelloFresh, som ju också är stora i Sverige på den svenska marknaden. Mm.
Jag måste ju säga, jag har provat HelloFresh. Det var HelloFresh som fick startskottet för att jag under den här coronapandemin, när så många av oss har ändrat beteenden och liksom hittat till nya saker, de fick mig att bli oerhört mer intresserade i köket och matlagning. Och det var en del kassar, du får ju verkligen inte mer än vad du behöver. Varenda råvara använder du upp, vilket gör att priset går ju upp lite grann. Än att köpa parmesanost och så använder du en fjärdedel så att säga, och så håller du kvar. Priset är ganska högt, jag tror normalpriset är 700 spänn per kasse om man vill ha tre maträtter. Så att jag som ekonomisk av mig kan tycka att det var lite mycket pengar. Mm. Men konceptet var perfekt och jag fick prova på ett enkelt sätt att göra matkassar och göra rätter som jag förmodligen inte hade vågat mig på innan. Och nu har jag blivit lite av en amatör blåbärsfena i köket, för jag tycker det är så fruktansvärt kul att kunna göra mat som smakar bra. Så HelloFresh har hjälpt mig med det faktiskt. Jag har ingen sponsring av HelloFresh. Men det finns många andra aktörer också ju.
Men äger du aktierna?
Ja. Nej, det gör jag inte. Mm. Äger HelloFresh?
Nej, jag äger inte det själv heller. Nej. Men jag tycker den är väldigt intressant. Mm. Det är tillväxten väntas vara väldigt bra framöver också.
Men vad gör de skillnad gentemot Linas matkasse eller någon annan? Det finns jättemånga där ute.
Ja, de är större helt enkelt. Då har ju, de är stora på den tyska marknaden.
10 miljoner svenskar och 80 miljoner tyskar.
Exakt. Och då har du ytterligare ett exempel som jag själv då faktiskt äger och tycker är intressant. Det är ju Shop Apotheke. Som är då tyska Apotea.
Shop Apotheke.
Med fantastisk tillväxt då. Särskilt nu efter corona. Då.
Jag känner att vi måste säga någonting här nu när vi bubblar om så mycket aktier och bolag. Och det är ju att tyvärr så finns inte riktigt alla tyska aktier att handla på via Avanza. Via plattformen. Det ska vi väl bara vara tydliga med. Jag har inte riktigt förstått hela kopplingen där, men det finns ett antal. Vi hoppas att utbudet kommer utökas i hyfsad närtid. Men idag så kan det vara så att några av bolagen vi pratar om inte finns att köpa.
Men det går att göra telefonorder.
Precis, men då går priset upp också.
Ja, det här blir såklart ett antiklimax. Men vi har pratat med Olof. Vi bär samma efternamn, vi är inte släkt. Inför det här poddavsnittet också frågat lite, vad krävs för att få in den här typen av bolag? Du, Lansen, skickar 10 bolag till mig och säger, de här är glödheter, de här vill vi ha. Vi ska försöka, och det kan vara så att en del av bolagen kan komma in på plattformen. Tekniken är bra när den funkar, stjärnorna ska stå rätt. Men som du säger, man kan ju ringa in och då kanske man inte tradar aktierna. Men är det en aktie som man verkligen vill äga, så lyft telefonen och ring in till oss helt enkelt.
Mm. Mm. Det om det. Så HelloFresh, var vi klara där eller var det något mer?
Nej, jag tror vi är klara där. Men
det är ganska självklart. En annan vinnare då är ju Infineon till exempel. Det är Tysklands största halvledarbolag. Och det intressanta där är ju framförallt att de är stora när det gäller, eller världsledande när det gäller elbilar då. Halvledare till elbilsmarknaden. Mm. Som ju väntas växa väldigt fint. Och även energiomställningen då.
En riktig megatrend i ryggen där.
Så det är en väldigt megatrend, ja.
Nej, men det här, just halvledare är ju lite intressant nu, för att jag pratade med några förvaltare av de bästa techfonderna i Sverige och frågade om de var rädda för sektorrotation, om vi nu skulle se att allt mer, att investerare gick från tillväxt till mer
värdebolag
och ja. Och den typen, om konjunkturen ska ta fart igen. Och då sa de, nej, det var de inte så roliga för. Men, sa de, det finns ju mer konjunkturkänsliga segment inom techsektorn som man kan välja om man tror på det. Och då lyfter de just upp halvledare som någonting som man då bör ha exponering mot om man tror att det kommer bli lite liksom mättnad på de här mest tech.
De hetaste. Mm. Mm. Nej, men det är ju, alltså Infineon spås ju en ganska ljus framtid närmaste åren här, helt klart, när elbilstrenden kommer att växa sig större.
För det här är liksom intressant. Vi har ju AMD och Intel i USA. Vi har även Nvidia som har gjort kanske med grafikkort och nu även har lagt ett bud på ARM, eller köpt ARM, va? För 40 miljarder dollar från
inte
japanska
soffan. Inte säkert att det går igenom, va?
Inte säkert att det går igenom. Man vill ju få med sig alla regulatoriska instanser och liksom stryka dem med hårs så att man inte tycker att det försämrar konkurrensbilden. Men det finns ju ett gäng olika halvledarbolag där ute. De har varit lite grann i skottgluggen när det kommer till handelskonflikten mellan USA och Kina. Och Kina står för 80% av output på sällsynta jordartsmetaller som behövs för framställning av halvledarbolag. I det här fallet, semiconductors då, för den termen ser man ju också när man läser amerikansk media mycket, det är samma sak.
Vad säger man på tyska?
Jag tror man säger halvleiter.
Halvleiter?
Jag tror det, men jag är inte säker.
Vi försökte sätta det på botten här, men du levererade. Är risken mindre för ett bolag med säte i Tyskland än om det hade varit kinesiskt eller amerikanskt, i och med att de gnabbas lite grann?
Så rent logiskt borde det vara så. Att Europa är ju mer neutralt än vad i den här konflikten. Eller mer, det är tiltat både åt Kina och åt USA.
Men kan du bara utveckla det här caset lite grann? För jag tror folk blir intresserade där med elbilar. Det inser man ju att det växer väldigt kraftigt. 5G kommer ju nu jättesnabbt också. En del bolag levererar ju halvledare till alla smarta applikationer, smarta prylar som ska vara uppkopplade och sådär. Får man någon exponering kring det när det kommer till Infineon, eller är det snarast just bettet mot elektrifierade fordon?
Ja, det är elektrifierade, men även energi då. Så att till energiomställning, alltså till vindkraftsparker och sånt här, levererar de. Så att det ligger ju egentligen precis rätt i tiden. Med ESG då, en halvledare ESG-bolag då.
Så trender som verkligen växer?
Ja, visst. Sen har ju då, man kan säga, Infineons aktie har ju dragit iväg på grund av det här också. Den har ju gått upp ganska kraftigt då. Men det man kan säga annars är ju när det gäller halvledarbolag i Europa då, den största halvledarbolaget i Europa, det är ju återigen Nederländerna. Alltså vill man ha exponering, europeisk exponering mot det som man kallar då för den andra maskinåldern, så är ju ASML då Europas största halvledarbolag.
ASML.
ASML på nederländska, på Amsterdambörsen.
Och andra, vad menar du när du säger så?
Den andra maskinåldern, det är ett begrepp som då myntades av Erik Brynjolfsson, som är då en professor på MIT. Han skrev en bok som heter så. Och det är helt enkelt den kraftiga digitaliseringen vi ser nu, kan man säga, om man kort sammanfattar det, som då kommer att, med självlärande datorer och självkörande bilar och så vidare.
Vi har också tittat på topplistan för de tyska bolagen som har gått allra bäst, och det här är ju i DAXen då, så det är ju inte MDAX och det är ju inte SDAX, det vill säga mid och small där då, utan de här 30 aktierna som ingår i DAXen, och där har ju Delivery Hero kommit in. Och då ser vi att year to date från årsskiftet så är Delivery Hero upp 40%, Infineon är upp 27% och Vonovia upp 26%. Samtliga tre aktier har vi pratat om. Sen har vi på tre år Delivery Hero 178. De har inte varit med i DAXen i tre år, men det är de bolagen som nu ingår i indexet har jag kollat på. De har ju varit på en annan lista då självfallet innan. Sen har vi RWE AG upp 97% och Vonovia återigen här upp 78%. Fem år Adidas 291%. Känner de flesta till Adidasler. Sen har vi RWE AG, kanske man kan ta bort, men RWE igen 248% och Infineon 170%. Det är typiska landsbolag som har varit riktigt bra de senaste året, tre åren och fem åren. RWE, vad är det för något?
Det är ett energibolag helt enkelt. Så att, ja, inget konstigt än så.
Vad står RWE för?
Rheinisch-Westfälische Elektricitätsverk AG.
Energi, jag menar, vi har ju Fortum såklart, men annars så är det många som pratar om stranded assets, som man säger, mycket förnybar energi och sådär. Vi har också E.ON i Tyskland. Behöver man vara orolig för tysk energi?
Nej, det tycker jag inte. Eller hur menar du med orolig?
För stranded assets?
Ja, alltså det som är risken med Tyskland, det är ju, det är ju absolut att det blir värdefäller då. Men det skulle jag mer säga gäller kanske mer mindre listor.
För jag tänker, när jag googlar lite på det här RWE, så är det renewables.
Precis, alltså, det är därför aktien har gått så starkt.
Det är en av de största globala spelarna i förnyelsebar energi. Mm.
Älskar att man kan googla så. Tänk när vi var små när man tvungen att gå ut till någon encyklopedi på biblioteket som redan då var gammal. Nu får vi liksom live feed update. Det här är alltså förnybart, och inser vi, det är ju dit kapitalet i mångt och mycket faktiskt flödar. Johanna, vi brukar prata hållbarhet. Det är en hjärtefråga för dig. Det är en viktig fråga för oss alla. Tyskland har ju fokuserat oerhört mycket på en omställning som vi kanske inte riktigt har sett i andra länder i riktigt samma utsträckning, där man har någon form av punktskatt. Hur funkar det där? Har du koll på det?
Jag vet bara att man betalar ju väldigt mycket mer för sin el i Tyskland än vad man gör i Sverige till exempel.
För att subventionera omställningen mot det förnybara. Jag lyssnade på, jag tror att det var The Economist som hade ett väldigt bra poddavsnitt kring det där.
Och vi har lyssnat på en väldigt bra föreläsning om det också hos CB Fonder och deras Save Earth Fund. Så hade de ju en professor där som från Chalmers som sa att Tyskland, det var det största biståndet i världen, eller att tyska skattebetalare hade gjort mest av alla för energiomställningen.
Framförallt
solen, precis. Mm.
Jag tänker med Lansen, någonting annat som är intressant. Du frågar ju, eller vi frågade, det var inte du som frågade, men du fick svara på det. Hur du hittar inspirationen. Jag vet att det finns börser online. Jag har den själv i digitala magasin som jag läser. Jag kanske inte förstår jättemycket. Jag förstår graferna och jag förstår lite grann. Jag läste tyska i 3 år, det fastnade dit. Sådär mycket. Och sen så har vi Der Aktionär också. Är det här tidningar som du liksom vill rekommendera och tycker är vettiga? Jag vet också att du fick besök av en tysk aktienörd fysiskt här på kontoret.
Ja, det var en tysk journalist faktiskt från Der Aktionär som ville snacka lite aktier då. Han var expert på svenska tech-bränsle, framförallt inom bränsleceller. Så att han rekommenderade till exempel Powercell väldigt tidigt. Och norska NEL och sådär, som har gett flera 100% då till hans läsare. Så att det var kul att snacka tyska aktier med honom då också.
För alltså, han är ju verkligen inte den typiska tysken.
Nej, så långt ifrån man kan komma.
Så långt ifrån man kan komma. Kan du bara ge våra lyssnare någon form av liksom, liten inblick i, ni bubblade länge, vad ge oss någonting, vad bubblade ni om?
Ja, jag testade ju de här tyska casen på honom då, och så fick han säga om det var bra eller dåligt.
Och vad tyckte han?
Vad var betyget från juryn?
Jo, men han tyckte väl att allt mycket av det vi har då pratat om redan var väldigt intressant. Det han kanske, jag hade ju då en idé om att man kunde köpa Bayer också. Ni vet det här stora kemibolaget som köpte Monsanto för 2 år sedan. Som genom köpet i Monsanto drog på sig massa skulder. Eller i skulder massa stämningar. Som nu då har gjort att aktiekursen har ju, och värdet på bolaget har sjunkit till långt under det man betalade för Monsanto. Fastän då man har både då en läkemedelsdel som går bra och en då crop sciences som då är väldigt intressant för framtiden.
För är vi inne lite grann på GMO och lite skandaler med olika ämnen som man har...
Ja, det är mer det Roundup var det ju som de hade det här bekämpningsmedlet då, som då man säger ger cancer. Och det ger ju cancer förmodligen då om man använder det då inte enligt instruktionsboken. Och då har de ungefär 13 000 stämningar på sig. Men däremot så är det ju ändå godkänt som bekämpningsmedel av i princip alla myndigheter i världen.
Men han köpte inte din idé?
Nej,
där.
Han tyckte att jag gillar ibland att bottenfiska, vilket jag har fått lida av väldigt mycket ibland. Och han tyckte att i det här fallet så bottenfiskar du nog alldeles för tidigt.
Det här är intressant. När ska man inte bottenfiska? Vad är dina liksom lärdomar?
Jag ska säga så här att om man ska bottenfiska...
Det ser så jäkla sugen ut på bottenfiska.
Helst ska man inte bottenfiska, ska jag först och främst säga. Men om man ska bottenfiska, då ska man bottenfiska oerhört långsamt och köpa väldigt lite åt gången.
Skala upp.
Många gånger. Det är väl bästa tipset jag kan ge när det gäller bottenfiska just. Då kan du lyckas. Och såklart ska det, skandalen ska ju då inte, eller vad det nu är som orsakat kursfallet, ska ju inte vara för grov helst.
Men vi pratar lite om techbolag. Jag vet ju att du har kärat ner dig lite grann i amerikanska techbolag.
Ja, på senare tid här då har jag faktiskt blivit intresserad av amerikansk tech. Och det roliga där är ju att man kan ju faktiskt få bra exponering mot Tyskland också genom amerikansk tech. Så att jag faktiskt köpte en aktie som heter Palantir alldeles nyligen.
Ah, noterade sig. Det var väl en direktlistning. Exploderade i starten.
Ja, det gjorde den. Sen föll den tillbaka lite och då plockade jag upp den. Det är ju då framförallt att de har jobbat åt säkerhetstjänster med att hitta då olika mönster och undvika säkerhetshot. Genom det är ett big data-program kan man säga, som de säljer. Men nu då ska man ju bredda sig och jobba mer civilt också. Och de spås ju då kommer ju öka omsättningen väldigt, väldigt bra här de närmaste åren, säger ju prognoserna.
Kontroversiellt bolag där ute, tyckte man. Är det så kontroversiellt i din mening?
Alltså om man bor i västvärlden och tror på västliga värden, så skulle jag inte säga att det är så kontroversiellt. Men det är klart att det finns ju en risk, politisk risk i det kanske. Och andra sidan, den här mjukvaran då som de säljer, det var ju faktiskt den som PayPal bygger på från början.
PayPal som är Elon Musk som är medgrundare?
Elon Musk var vd i PayPal, precis. Det var så han tjänade sina första slantar. Och sen har du då Peter Thiel, och det här är ju då Peter Thiels bolag. Och Peter Thiel är född i Frankfurt, eller utanför Frankfurt, av tyska föräldrar som sen flyttade till USA. Och vd i bolaget också har ju då doktorerat i Frankfurt faktiskt. Sociologi.
Så då har han doktor på visitkortet?
Han har doktor på visitkortet. Och han befann sig faktiskt i Tyskland när de direktnoterades och gav en intervju i Handelsblatt. Och då blev jag väldigt imponerad.
Okej.
Då har du bestämt dig.
Då har du bestämt mig. Det här måste vara bra.
Någonting jag tycker är intressant, för vi har ett home bias. Folk tycker att det är läskigt att investera på utländska marknader. Och då kanske man mjukar upp det där lite grann genom att prata om kusiner. Det här är något som är lite vedertaget. Hornbach. Jag visste att jag skulle åka på det där. Hornbach.
Men du sa inget när han sa Volkswagen.
Volkswagen.
Ja. Volkswagen.
Volkswagen.
V är ju enkel VEF. F.
Ja, det är så gott. Hornbach. Och sen Bauhaus kanske jag är ibland på. Men Hornbach, det händer också. Jag inser att de är ju listade.
En coronavinnare också.
Coronavinnare. Det kanske är Byggmax eller BHG Group. Alltså Bygghemma Group. Zalando. Yes. H&M. Även om man kan ifrågasätta digitaliseringsgraden och mognaden de två emellan. Men något sån här. Kinnevik som storägare, även om de har skalat ner. Dick Assets. Kungsleden.
Vad sa du?
Koka eller Siemens kanske man kan sätta i relation till ABB. Schaeffler kan man sätta i relation till SKF. Schaeffler hade en jättestor banderoll på Kallax flygplats uppe i Luleå när jag var hemma, jag tror förra eller förra julen. Man kanske inte har jättebra koll på dem, men är ändå en konkurrent till SKF, Q-lager. Deutsche Telekom, Telia. Finns det några andra kusiner som du tycker att de här bolagen liknar svenska bolag ganska mycket, för att ge våra lyssnare ingångar?
Ja, vi hade Shop Apoteket till exempel och Apotea.
Apotea får man ju via Creades i Sverige.
Precis. Ja, vi har Traton Volvo till exempel. Och Traton är ju roligt för att då får du ju även Scania. En stor del av den är ju Scania. Så att världens bästa lastbils aktie.
Det var ju det en gång i tiden. Nu tycker man ändå kvaliteterna har börjat liksom kanske bli bättre i Volvo, att de har attraherat en del människor från Scania.
Precis.
Har du någon bild där liksom, är Scania, för vi kommer, Scania, vad kan det ha varit, 2014 kanske, som de köptes ut från börsen. Hur den här gamla kärleken är Scania liksom riktigt samma kvalitativa pärla då som nu? Nu ska man hålla tungan rätt i munnen. Det är många som lyssnar på den här podden som också jobbar på Scania. Vad är det, och jag pratar alltså min egen tunga i min egen mun.
Din tunga är din egen mun, det är skönt.
Ja, det är bra att den är där.
liksom, de två sinsemellan, vad är din bild där?
Alltså min bild är ju att Volvo har väl gjort en catch-up där. De har ju köpt, eller de har helt enkelt rekryterat bra från gamla Scania-stjärnor. Så att Volvo har helt enkelt ryckt upp sig. Sen tror jag inte att Scania har tappat, i alla fall inte i mina ögon.
Nej. Intressant.
Men Traton, hur man uttalar det, kan man ju även köpa. Alltså då behöver man inte gå till Tyskland för att köpa det. De är ju även noterade på Stockholmsbörsen.
En intressant grej som man kan nämna, nu är jag helt ut och resa i och för sig, men det är ju att vi har ju ingen postaktie noterad i Sverige. Men Deutsche Post kan man ju köpa i Tyskland. Och det intressanta där är ju att det är också en coronavinnare. och en vinnare på e-handel då. De äger ju DHL till exempel.
Okej, för det är det jag tänkte säga. Det får ju inte vara en kusin till Postnord, för då hade jag inte varit
intresserad. Nej, då hade man inte varit intresserad. Precis.
Nej, precis. För nu uppviglar du till ett tänkte på DHL, men då är alltså DHL inte listade i sig själv, så att säga, utan då ingår det där via Deutsche Post.
100% ägt av Deutsche Post.
Intressant.
Så att det är faktiskt en aktie som också har gått förvånansvärt, eller inte för alls förvånansvärt, men har gått väldigt bra då sista året här.
Vinnare på e-handel.
Vi har ju Siemens Healthineers, och en direkt konkurrent till dem är ju svenska Elekta. Som kan vara intressant. Och Siemens Healthineers är ju en avknoppning från det stora Siemens. Som vi känner till. Och som faktiskt också gjorde en avknoppning här om veckan då i Siemens Energy också. Så att det går att köpa en massa olika Siemens-bolag nu på tiden, på börsen.
Nu blinkar alla lampor i min skalle, Johanna, när vi var i Sydkorea på investerarresa. Det fanns 23 eller om det var 24 stycken olika Samsung-bolag på börsen. Utgjorde, vadå, över 20% av hela börsen, vill jag minnas.
Och det var...
rätt stor del av BNP.
Det var jättestor del av Sydkoreas BNP, alltså...
Intressant. Någonting annat som är intressant, det är ju lite avancerad statistik så här för att wrapa upp den här riktigt spännande oktoberbörsen, oktoberpodden. Lite avancerad statistik. 4% av våra kunder som äger aktier äger tyska aktier. Jag tror att ungefär 10% av de som äger aktier av våra kunder som äger utländskt. Starkt home bias.
Nej, det är 30% av de som äger aktier har, drygt 30% har även en utländsk aktie, men det är 10% av kapitalet.
Det har försökt rädda skinnet, 10% av kapitalet. De som är favoriter bland våra avansianer, de bolagen är Wirecard. Och vi vet faktiskt inte när man har köpt in sig här. Det kan ju ha varit att man har köpt in sig efter nedgången. Ibland tycker media om att fånga upp det där. Men Norwegian som hade det jättetufft. Det var jättemånga som gick in efter nedgången och gjorde en bra resa. Även fast när man tittar på aktien så får man ont i magen. Deutsche Lufthansa, Zalando, Tui. Fritidsresor ingår väl där i. Och sen har vi Vonovia som vi har lärt oss är då den största hyresvärden i Sverige. Men de som har lockat högst snittkapital bland de kunder som äger aktien är Deutsche Wohnen, Hornbach, Commerzbank, SAP och Aroundtown. Är det någon du har koll på?
Ja, Aroundtown har jag koll på. De har ju en israelisk storägare faktiskt. Gammal Morgan Stanley- medarbetare. De har ju då köpt i påse rätt aggressivt här inför corona tyvärr. Mycket hotell och ja, lite så här shopping, fastigheter och kontor.
Det är ett fastighetsbolag alltså?
Det är ett fastighetsbolag. Men de värderas ju då långt under substansvärdet idag. Så att många, alltså om man kollar på de genomsnittliga riktkurserna så ligger den ju ungefär 50% under vad analytikerna ser att aktien är värd. Och även ännu längre under då substansvärdet på bolaget. Så att gillar man bottenfiske?
Ja,
kan det vara någonting kanske? Men det beror ju lite på hur corona utvecklas.
Det kommer vi ihåg vad du sa för en liten stund sedan, att det ska man vara lite försiktig med i alla fall.
Försiktig med det.
Det där Deutsche Wohnen, är det också fastighetsbolag?
Det är ett fastighetsbolag som är koncentrerat på hyresfastigheter i Berlinområdet.
Det lät ju betydligt stabilare.
Problemet med Berlin är att du har politisk risk då. De har nämligen beslutat om att frysa hyrorna i Berlin under en femårsperiod. Och det här håller ju då på att överklagas. Och det är inte alls säkert att de får lov att göra det här. Men just nu är det det som gäller då.
Har kursen slaktats på det?
Den har i alla fall inte gått upp då, sen dess.
Men om vi får väl dubbelkolla sen senare. 4% av kunderna som äger aktier har alltså minst en tysk aktie idag. Vi får väl se om det här är någon trend som om tyska aktier får mer kärlek av oss svenska investerare framöver.
Ja, vi har i alla fall gjort ett förtjänstfullt uppdrag att bjuda in dig hit, Lansen. För det har varit väldigt intressant under den här dryga timman, lite mer, vi gillar den här tidsoptionen, att få lära oss lite mer om varför flyger under radarn, vilka bolag som finns i Tyskland, vilka som är kusinerna till de svenska bolagen, för att liksom avdramatisera och avmystifiera Tyskland. Och sen får vi väl kanske också kika på vilka bolag som då ingår i det här tyska tech-indexet som inte finns i USA utan i Tyskland. Jag tycker det vore väldigt intressant, Johanna. Jag känner i alla fall att jag har mer kött på benen helt enkelt. Och ja, lite mera gott. Es ist gut.
Ser gott. Nej, men jag kan bara instämma. Jag ska gå och googla TechDAX direkt där och se vad det finns för bolag. Så superkul att ha dig med, Carl, och jag hoppas att du vill komma tillbaka någon gång.
Ja, men självklart. Vad tycker ni om glass förresten?
Ja, vilken fråga. Ja.
Ja, men då har jag ju ett litet tyst aktietips. Framförallt om ni gillar vaniljglass.
Mm.
Då finns det ju ett världsledaren på när det gäller olika smaker och smaktillsatser. Det heter Sunrise-aktien och de är världsledande just när det gäller vaniljsmak också. Och det gäller både äkta vanilj och fake vaniljsmak.
Sunrise.
Så lite tips.
Det är ett fantastiskt tips. Vilken fantastisk avslutning på podden. Carl Lantz, schackmatt och tjus på er.
Tjus.
Och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka, tror jag.